What do we want?
Det är alltid på samma sätt. Man går och så har man plakat och sen så går man till ett torg och sen är det tal där. Och sen är alla jättenöjda och glada liksom. När nödläget verkligen är ett nödläge och det är så mycket som står på spel, då tror jag att vi behöver även det här konfrontativa. Alltså att man ställer sig i vägen med sin egen kropp liksom.
Glasgow, november 2021. I Kelvin Grove Park samlas stora massor av folk medan det 26:e av FN:s klimatmöten pågår på Science Center. Ett stenkast därifrån genomför en ny aktivistgrupp en protestaktion. Ett 20-tal forskare i vita labbrockar har kedjat fast sig vid varann på George den femtes bro i centrala stan. De kallar sig Scientist Rebellion. Forskarna har lämnat studiesalar och laboratorium för att gå ut i civila olydnadsaktioner eftersom de upplever att klimatvetenskapen inte tas på allvar.
This government is guilty of ecocide. Damage is what they are doing.
Det som börjar här på bron i Glasgow kommer snabbt att sprida sig bland forskare världen över.
Klimataktivist i vit rock. En P-dokumentär av Katarina Eriksson Ulves.
Stockholm, 1,5 år senare.
Magnus,
ja.
Hur känns det?
Scientist Rebellion Sverige är på väg att genomföra en aktion.
Men just nu är jag inte nervös, men jag var där när vi satt i föreläsningssalen där och planerade. Men nu känns det som man har läget under kontroll. Jag ska bara se om jag har min partner här. Ja, där har vi.
Magnus Engart är med i gruppen. Han är docent i meteorologi och jobbar numera med luftföroreningar inom Stockholms stad. Redan 1997 skrev han sin avhandling om klimatförändringar och koldioxidflöden. Det här är hans första aktion som just en forskarrebell. Men det kommer inte bli den sista, varken för honom eller för hans forskarkollegor. Under det kommande året ska jag följa med Magnus och hans aktivistvänner.
För mig var det ganska tydligt att det kändes galet. Jag har ju varit forskare i väldigt många år. Rest mycket och tyckte det var spännande och tyckte det var viktigt. Jag har forskat på Svalbard och jag har gjort jättemycket i Asien. Så jag åkte flygplan fram och tillbaka till Bangkok 10 gånger. Och min fru som i det här avseendet är mycket klokare än jag, eller i många avseendet. Ja, men hur kan du hålla på och snacka om miljön? Och sen så flyger du till Thailand här flera gånger per år. Ganska länge så tyckte jag, men jag är ju så pass viktig. Jag kan åka på den här konferensen i USA och berätta om de här sakerna som jag vet händer i Europa. Eller jag kan berätta om den dåliga luften i Indien. Men det blev liksom konstigt att göra saker som jag då på ett sätt tyckte att andra inte skulle göra. Så någonstans var det första steget till att bli radikaliserad.
I den isande vinden traskar han nu på hala vägar tillsammans med flera andra klimataktivister. Och de har nu kommit fram till målet för dagens aktion. Folkhälsomyndigheten. Gruppen ockuperar lugnt och stillsamt entréhallen på myndigheten. Receptionisten sitter lite skymd av en violett orkidé på disken och en av aktivisterna går fram till henne.
Det som händer är att det startas en fredlig klimatmanifestation här just nu. Och det kommer vara alldeles fredligt och icke-våldsligt. Jag hoppas att det blir en okej upplevelse.
Lunchmatsalen precis intill är proppfylld av personal och ett par vakter står lite längre bort och ser på när forskarna ställer upp bord och mikrofoner som om det vore en presskonferens.
Vi står här idag med tre konkreta krav. 1. Att Folkhälsomyndighetens ensidiga fokus på klimatanpassning kompletteras med tydlig kommunikation om behovet av kraftfulla förebyggande åtgärder. 2. Att Folkhälsomyndigheten tydligt kommunicerar det forskningen visar, att klimatkrisen är det största hotet mot den globala folkhälsan. Och 3. Att Folkhälsomyndigheten i sin kommunikation differentierar mellan olika uppvärmningsscenarion så att allmänheten får kunskap om skillnader.
Under tiden forskarna framför sitt budskap har någon stängt de två glasdörrarna till matsalen. Efter en dryg halvtimme packar aktivisterna ihop sina saker och går ut till de som står utanför med banderoller.
Är det något speciellt som hände under den här aktionen nu som du liksom blev lite extra drabbad av, eller?
Ja, men det är kombinationen av den glasklara fakta som föreligger från alla möjliga ämnesområden, kombinerat då med det emotionella från mammorna som sitter där och pratar om sina barnbarn som blockar blommor. Och vi rusar fortare och fortare in i katastrofen. Och det är jättekonstigt att människor fungerar på det viset, men det är väl så vi funkar. Ja.
Det är framförallt forskare från vårdområdet som varit med. Magnus tror att han är den enda klimatforskaren på plats.
Intresset är ju stort, men det verkar som att folk väljer att inte engagera sig så att de bryter mot lagen då, till exempel. Och de kanske också väljer att inte bli högröstade för att bli mindre trovärdiga då. Antingen som forskare eller också som experter. Sverige är ett ganska litet land, så att många av oss vill ju kanske vara regeringens experter eller experter här och där. Men har man då uttalat sig som aktivist då i vissa kretsar, så är man då automatiskt diskvalificerad, har vi ju fått höra. Så det är nog många som är rädda för att då automatiskt bli diskvalificerad, tror jag. Mic check.
Hur ropar man ut för något?
Mic check. Det är sådana här kodord som vi har när vi ska vidarebefordra informationen. Så det betyder att vi är färdiga. Reaktionen känns som då. Sen kände jag mig ändå lite ensam, och det var en del av min personlighet och min identitet som försvann då, när jag varken kunde resa i tjänsten eller även privat. Jag har ju som alla andra människor tyckt om att resa. Och jag var med på en eller två klimatdemonstrationer, gick ensam än. Tyckte väl att det var viktigt att vara med i den delen, men jag kände mig ändå ensam än. Och då, gå med i Researchers Desk, där får du träffa likasinnade. Och jag kände direkt, ja men här har jag ett sammanhang. Och då kunde jag liksom prata igen i en trygg miljö.
Researchers Desk är en organisation som inte håller på med civil olydnad. Utan forskarna som är med där, de informerar istället på olika sätt om klimatet. Bland annat genom att vara med som stöd när ungdomarna i Fridays for Future demonstrerar.
Men efter ett tag så kände jag mig väl mer och mer frustrerad igen då. Det räcker kanske inte, eller jag kände så här, det räcker inte. Så sakta men säkert så har jag blivit radikaliserad. På samma sätt som jag fann ett samband i Researchers Desk, så har jag funnit ett samband i de här mer radikala grupperna som då finns.
Hur mycket stenar ni har här, men det kanske
är
det ni håller på med.
Det här är
en
geologisk institution.
Ja,
det är massor med stenar.
Ja. Alistair Skelton är professor vid geologiska institutionen vid Stockholms universitet och också ordförande för Researchers Desk.
I'm present today. Do you see what står there?
Inne på hans arbetsrum räcker han över en t-shirt till Magnus. Några forskare ska springa Lidingöloppet och tänker då passa på att sprida kunskap genom ett budskap på tröjorna.
It's warming. It's us. We are sure. It's bad. We can fix it. Jättefin text.
Varsågod.
Tack så mycket, Alistair.
12 IPCC-rapporten är sammanfattad till 12 ord. 33 år av IPCC-rapporterna säger samma sak.
Ja, men då hade vi också en chans att göra någonting och det hade funkat. Men nu är det för sent.
Jag har full respekt för alla som kämpar för klimatet, inklusive människor som håller på med civil olydnad. Det betyder inte att jag vill göra det själv. Jag har valt en annan väg att uttrycka min aktivism, om man vill använda det ordet. Jag är en aktivist när jag är i klassrummet. Alltså jag informerar. Vi är aktivister när vi skriver artiklar. Vi förmedlar kunskap. Vi ska informera om våra research findings. Och det är aktivism. Och det gör jag gärna. Men vi har olika sätt att agera. Jag vet inte om hur vi ska göra. Jag har inte lösningen.
Jag är helt enig där. Alltså jag vet inte om det är rätt det som jag gör, eller om det leder bättre och snabbare framåt. Men jag tänker att ju mer uppmärksamhet vi ägnar åt krisen, även om det som händer när man stoppar en gata, så blir folk 98% blir jättearga och spottar på oss och gör saker och ting. Men förhoppningsvis finns det någon journalist som skriver om det, och så kanske folk börjar tänka och kanske inser hur allvarlig krisen är.
Tänker du någon gång att du kanske gör klimatet är en otjänst?
Ja, jag inser att vi ibland på kort sikt gör miljörörelsen och klimatrörelsen en björntjänst genom att en del av de här aktionerna. Men jag hoppas och jag tror att på lång sikt så ökar det diskussionen om klimatkrisen i samhället, och då kanske det penetrerar ner till de som sen faktiskt går och röstar. För det är det måste handla om. Vi måste få med oss människor, och de måste rösta på partier som ser till att vi tar bort de här subventionerna för fossila bränslen och inte bygger fler flygplatser i Sverige, och att vi inte bankerna ska investera i nya oljefält i Arktis. För vi behöver komma bort från det.
Men vad tror du då, Alistair, du som inte då är forskaraktivist?
Jag vet inte om det är rätt, om det är en bra metod. Jag vet att det är fel metod för mig. Att vi nu är i ett läge att mina kollegor ska känna att de behöver inte ställa frågan, ska jag lima mig fast på motorvägen, då känner jag sorg.
God morgon.
30 mars 2023. Våren har tagit paus, men isen har smält på vägen utanför Stockholms tingsrätt. Magnus är på väg till vännen Esters rättegång. Det var hon som tog med honom på hans första klimataktion.
Hon har ju blivit åtalad för sabotage här nu, och det är ju fängelse på straffskalan. Och det var ganska oväntat. Båda vi har suttit forskningen Sveavägen Kungsgatan. Men jag tror kanske att de blev sittande lite längre.
Du hade själv fått en kallelse, eller?
Ja, om några månader. Men jag tänker inte så mycket på det, för det är så pass långt fram i tiden.
Du är inte åtalad för samma sak? Eller?
Nej, jag är åtalad för ohörsamhet mot ordningsmakten. Ja. Ja, nej, men vi går in tycker jag.
Ja.
Tja, Henning.
Jag skulle vilja gå över till att prata om just påståendet om sabotage.
Esters advokat är Linus Gardell, som tidigare har försvarat just klimataktivister.
När det kommer till den här demonstrationen så vill jag säga att det här är ett mål som inte är likt de andra sabotagemålen som har funnits. I vissa perioder så var det över 200 personer som demonstrerade. Det enda demonstranterna har gjort, det är att vara där. De har inte gjort någonting annat, de har varit där. Det är det första målet i ett större antal då. Mål om samma demonstration. Men där både Amnesty, Greenpeace och Civil Rights Defenders är oroliga för att man har börjat använda den här bestämmelsen på ett oproportionerligt sätt som riskerar att helt åsidosätta de demokratiska grundvalarna som vi alla förlitar oss på. Tack.
Hej då, tack så jättemycket för att du kom.
Vad ska ni göra nu då? Så du kan bara...
Nu går vi upp till min storebror och så bara samlar vi oss lite och pratar lite om vad som hänt. Och sen går alla till jobbet.
Ester, så får du välja genom uppträdande.
Ja, vi är jättestolta över
det. Ja, jag tycker vi ska skåla för
Linus. På hos Esters bror som bor i ett kvarter bort samlas aktivistvännerna efter rättegången. Det dricks champagne och det knapras salta pinnar.
En grej som det känns som att det håller på att bli i Sverige och som det här målet skulle kunna spela roll för, mm, det är att den allmänna uppfattningen är att man får bara demonstrera om man får tillstånd.
Mm.
Om man kollar på polisens hemsida så står det att det är så, men man har samtidigt grundlagsskydd för att göra det.
Mm.
Och då den här liksom är sabotage. Då blir det som att vi kan bara protestera om myndigheterna talar om för oss att vi får göra det på ett sätt. Det blir absurt.
Mm. Man borde verkligen ha en jättenoggrann diskussion om det här. Liksom. Alltså, är det här en okej utveckling?
Den här Bayern-marschen, är den tillståndsgiven?
Jag vet inte.
Det tyckte jag var en spännande fråga. Är det liksom så att man sökt tillstånd för att vandra Götgatan?
Jag kan för lite om fotbollssupporters.
Jag killgissar, jag tror inte det är tillståndsgivet. De har druckit så att de dricker upp istället. Och så tycker de att de har rätt att gå från krogen till matchen. Och sen har det blivit en tradition.
Mm.
Så de blockerar ju verkligen Götgatan där hela vägen.
Det är ingen som hittills har anklagat om sabotage.
Nej, det är ju lite folkfest även om man inte bajrar.
Men det var ju det här också. Det var ju en sån folkfest.
Verkligen.
På dig, Petter, för det var så fint och mysigt och fredligt. Ja, det var inte mer än någon. Alltså det var sång och musik. Och fin.
Först när man etablerar blockaden, då är det lite läskigt.
Ja.
Då är det spänt. Då är vi spända, polisen är spänd. Men då kommer vårt jazzband. Och den dagen var det extra bra. Då kommer de ut och börjar spela liksom ganska glad jazz. Vi liksom, och då så liksom ändras stämningen totalt. Det blir festligt. Polisen ser ut som fågelholkar, för de vet inte riktigt hur de ska... Det är lättare för dem att vara liksom hårda mot oss om det är en spänstämning.
Ja.
Det plus att de verkade vara underbemannade, det är det som gjorde att vi var där så länge.
Vi tillämpar fredlig civil olydnad. Det kan till exempel vara så att vi blockerar en väg och då... Har vi demonstrationsrätt i Sverige och man får göra sin röst hörd även om man inte har demonstrationstillstånd. Men så kommer polisen och sen så tittar polisen på oss och beroende på situationen så kanske de låter oss sitta där en stund eller så kommer de och tuta med sirenen och säger ni måste flytta på er. Men det är då det börjar bli olagligt. Om de säger att vi måste flytta på oss, ja då är det några som långsamt börjar flytta på sig och polisen brukar ha tålamod. Och sen så säger de en gång till, nu måste ni flytta på er. Och då är det några som flyttar sig långsamt igen. Sen kommer de en tredje eller en fjärde gång och så är de beredda att lyfta bort det. Och så säger de då, ja men nu säger jag för sista gången, flyttar du på dig frivilligt eller inte? Och då är det några som verkligen under galgen reser sig upp och går därifrån. Då har de klarat sig. Medan de som fortfarande envisas att sitta kvar och bli bortburna och satta mot en vägg och bevakade av en annan konstapel. Då har de så att säga... passerat den där gränsen som heter ohörsamhet mot ordningsmakten. Men allting går väldigt civiliserat till mellan klimatdemonstranterna och poliserna.
Vi ser ju runt om i världen alltså hårda straff och hårdare lagar. Lagar som ger poliser och rättsväsenden större möjlighet att förhindra protester innan de har hänt. Arrestera folk preventativt. Ge längre fängelsestraff för alltså, icke-våldsprotester. Och väldigt mycket alltså, i respons till klimataktivism och den typen av protester som har blivit väldigt vanliga. Och det är inget svenskt fenomen, det är ett internationellt fenomen.
Jag är forskaren som studerar forskare som blir klimataktivister, säger statsvetaren Oskar Berglund vid universitetet i Bristol.
Nu är det också så att det är forskare från alla möjliga olika ämnen som engagerar sig i civil olydnad, och då gör det under andra omständigheter än vad många andra. De forskare som gör civil olydnad, de tar ju inte samma risker som vissa andra som gör civil olydnad gör. De kanske använder andra mål. De har mer tillgång till medier, till politiker än vad gemene man och kvinna har. Så den civila olydnaden ser inte likadan ut som den kanske gör för alla andra grupper som använder civil olydnad.
Man kan säga att den vita labbrocken är som en slags skyddande uniform då, en slags pansar.
Ja, det vi vet är att folk har känt större tillit till vissa röster än vad andra röster. Där ligger forskare tämligen högt. Allra högst ligger sjukvårdspersonal, läkare, sjuksköterskor. Så det är en annan taktik som används av klimatrörelsen med vita rockar.
Då borde ju alltså klimatforskare vara trovärdighetens crème de la crème då?
Ja, men sen så är alltså klimatforskare har ju blivit liksom politiserade. De som har blivit aktivister blir ju hårt attackerade runt om i världen. När man gör det valet att man går in och blir en politisk aktör själv, då kan det ju visst bli så att man tappar en viss trovärdighet i vissas ögon. Och det är förstås så att det finns vissa politiska krafter som vill att forskarna ska tappa den politiska trovärdigheten.
Hallå? Jag heter Thomas. Jag är forskare och docent i lingvistik.
En handfull Scientist Rebellions är utanför finansdepartementet.
Det jag helst av allt skulle vilja göra idag är att fortsätta med min forskning. Men jag känner att jag kan inte göra det. Jag måste göra någonting som känns sjukt obehagligt och sjukt jobbigt.
De har precis tejpat upp blåvita avspärrningsband. Klimatbrott pågår, står det på banden. Forskarna kastar en brunröd sörja på mässingsskylten med myndighetens namn. Det ska föreställa blod, men är rödbetsjuice blandat med kakao. Tre forskaraktivister sätter sig och blockerar entrén. Tjänstemän som ska gå in får gå runt och ta dörren som finns på baksidan. Polisbilar kommer farande i hög fart.
Och de personer som sitter inne i den här byggnaden är de som i första hand bestämmer vilken väg Sverige ska ta i den klimatkatastrof som vi befinner oss i.
Ja, det här är ju en fredlig demonstration liksom, som är stillsam. Och
en man med kostym och gympadojor går runt och pratar med aktivisterna. Han är myndighetens säkerhetssamordnare.
Nej, men det här är ju demokrati. Så att det är så. Sverige, det är så det fungerar. Det är ju något som vi ska vara stolta över egentligen.
Det är skillnad liksom på att det är forskare som går ut och tar ställning så?
Nej, det har jag inte reflekterat över. Jag undrar om jag är forskare eller inte. Den där rocken ser ganska ny ut som hon har på sig där. Den här labbrocken hon har vecklat ut idag där. Jag har ingen aning, jag vet inte alls vilka det är liksom, eller om jag är forskare eller inte. Jag kan inte säga något.
Men det visar ju på att det faktiskt är viktigt det här med att...
Ja, men precis. Det, det var det vi sa, att vi sätter på sig rock bara vi som är forskare. Ja. Just för att inte komma i en sån där situation där någon tänker att vi låtsas eller spelar liksom forskare.
Akta. Som du ser så kunde vi sitta där trots att det är liksom skyddsobjekt.
Ja. Hur många var det som fick visa ID-kort?
Det var vi som hällde blodet. Och så det gick enligt planerna, så ingen som inte hade kastat blod som blev liksom tagen, om man säger så.
Det är svårt att uppskatta hur många Scientist Rebellion som finns i Sverige. Men de säger själva att kärntruppen består av 15-30 forskare. Men intresset verkar öka. Allt fler universitet håller debatter om frågan. Om det är så att forskarna måste upp på barrikaderna eller borde hålla sig därifrån. Forskarna inom Scientist Rebellion har sin uppfattning klar.
Som forskare så har du ju den tredje uppgiften. Att du ska hjälpa till att förmedla liksom forskningsresultatet. Så jag tänker att det här snacket om neutralitet och hit och dit hör inte riktigt egentligen hit. Jag tänker att det är mer en politisk spel liksom på något sätt att få oss att vilja stoppa att vi blir aktivister.
Det här som vi gör, är det liksom för det oss närmare än ett samhälle som inte då är uppbyggt kring fossila bränslen och bilar och konsumtion? Är det här liksom det bästa sättet att nå dit? Och jag är inte säker på att det är det bästa sättet, men jag känner att jag har, i min roll, har jag testat så många olika saker. Jag har prövat att skriva vetenskapliga artiklar, jag har prövat och undervisa på universitet, jag har prövat att undervisa allmänheten på såna här kvällskurser och så vidare. Jag har varit med och skrivit debattartiklar i pressen, men jag ser att det inte händer tillräckligt. Jag ser att det går åt fel håll när det gäller klimatfrågan och biodiversitetsfrågan. Så jag känner att det är inte rätt av mig att bara sitta här och inte göra någonting. Men jag känner ju att jag är en ganska bra klimataktivist eftersom jag tillför trovärdighet till demonstrationen, tycker jag. Eftersom jag då som docent i meteorologi står där och är med och demonstrerar. Jag som vet när den här dammen som någon har byggt, när den kommer brista, det är min skyldighet liksom som dammkonstruktör att tala om att vi kan inte ha den här dammen, vi måste laga den.
En tidig folktom försommarmorgon i Kungsträdgården. Ett par timmar innan Stockholm har vaknat till kommer än en gång den röda färgen till symbolisk användning. Denna gång är det en speciell fiskdamsfärg i rödrosa nyans som hälls ut i stadens fontäner och springbrunnar. Efter en stund medan aktivisterna cirklar runt i vattnet för att sprida färgen snabbare kommer två morgontrötta poliser fram till dammen.
Vad är det för något ni har hällt i?
Det är giftfri färg som man har i fiskdammar.
Berätta mer om färg. Jag är nyfiken på det, för jag vet inte vad det är.
Den ska vara helt giftfri.
Och rinner det bara rakt ut?
Ja, det gör det.
Och sen
när de sätter igång den här så kommer det rinna ut.
Och sen är det slut?
Ja.
Har vi någon anförare här som har styrt upp det här? Är det någon som vill?
Vi har gjort det tillsammans.
Ni har gjort det tillsammans. Mm. Jättebra. Vi kommer att ta hand lite om det här med färgen. Så kommer vi skriva en anmälan. Det är där vi kommer landa just nu. Då ska vi utreda vad den här röda färgen var det för något sorts utredning. Så vidare vad det är för. Så får ni ha en fin dag.
Ja, men detsamma.
Tack så mycket. Ha det bra.
Ursäkta, får jag bara fråga dig. Dunken, kan vi kasta det eller det?
Vi ska fota den här dunken och bara ta lite.
Ja, så vi vill inte lämna skräp efter.
Nej, men jag förstår det. Ja. Men jag kan slänga den så.
Du gör det.
Ja, jag kan slänga den.
Tack snälla.
Ja, det var någon klimatmöte idag.
Ja, det är klimatmöte idag.
Ja.
Regeringen har bjudit in.
Klimatmöte.
Och de säger att de har bjudit in en rad experter, ja, forskare. Och vi menar att de inte har gjort det. Och vi vill uppmärksamma att de har det här klimatmötet lite i skymundan.
Varför tror du han kommer att fråga så?
Han har inte fått någon briefing om att han ska bevaka det andra stället där det sker ett klimatmöte. Men det är lite konstigt att han inte vet om det.
Klimaträttvisa! Klimaträttvisa! Nu!
På eftermiddagen utanför Marriott Hotel där klimatmötet hålls står sedan flera miljö- och klimatorganisationer. De demonstrerar och skanderar och hoppas att deras röster hörs in på det möte som de aldrig bjöds in till.
Mera prat, räddar inte vårt klimat. Tomma ord och mera prat, räddar inte vårt klimat. Tomma ord och mera prat, räddar inte vårt klimat.
Men det finns ju också diskussioner, även om forskare nu, kan det vara befogat att förstöra material eller och så vidare?
Det där, skadar du saker, då är det utsläpp. Då blir det koldioxidutsläpp. Om du skadar en pipeline, då spills olja överallt och skadar stora delar av naturen. How's that helping? I mean,
ja, men du skulle kunna skära sådana däcken på en bil. Okej, du måste då köpa nya däck.
Du köper de nya däck, och utsläpp.
Alltså jag tycker inte man ska bryta mot lagen. Jag har oerhört stor respekt för att ett samhälle måste fungera. Jag tycker att i Sverige så fungerar det på det stora hela väldigt bra. Och jag har jättemycket positivt att säga om polisen. Och jag... Så tänker jag på de här historiska parallellerna. Ja, men det har funnits tider och platser i världen där det har varit förbjudet att göra saker och ting. Om de svarta i Amerika inte hade brytit mot lagen, om de inte hade gått och satt sig på den här sittplatsen som var reserverad för vita amerikaner, då hade det inte hänt någonting, eller hade tagit mycket längre tid innan det hade blivit en förändring. Men så som ANC till slut var tvungna att göra i Sydafrika, det gick inte, det räckte inte med civil olydnad. De var tvungna att bli militanta för att befria sig då från apartheidsoket. Så att jag har... Det finns personer som jag tycker har gjort så mycket rätt och så mycket gott i världen. Och Nelson Mandela är ju definitivt en sån person. Och ANC blev ju en militär, eller tog till våld. Och jag tycker inte, jag har inget ont att säga om Nelson Mandela.
Tänker du något?
Jag vill helst att vi inte använder våld för något. Men det här går helt fel för klimatet. Klimatkrisen handlar om en faktor i klimatkrisen som definitivt handlar om omsorg. Det är omsorg mellan generationer, omsorg för de som inte ens föds än, omsorg för alla runt omkring sig, omsorg för andra länder, och omsorg i våld går inte ihop. Så det köper jag inte. Ja, där är jag lite strängare. Våld står emot omsorg, och omsorg är lösningen.
De som vill lämna sina telefoner gjort det?
Nej.
Alltså jag gör det för säkerhets skull. Dels för att det är ändå vi är inne på ett privat område. Även om vi inte är inne i huset så tillhör ju själva platsen där vi ska vara det här flygbolaget eller flygfältet eller vad det är. Så, och jag vet inte hur de kommer att agera. Det är en ny typ av aktion i Sverige. Vi får se.
Bromma den 17 september. Ännu en tidig morgon. Det blåser på vägen mot privatjetflygplatsen och ovanför forskarna cirklar två korpar som verkar ha byggt bo i närliggande hus mitt bland alla vägar och tvärbanespår.
Det är typ 200-250 meter att gå upp till två stora granar. Misstaget jag gjort tidigare är att vi har fastnat liksom strax innan de här granarna för att plocka med grejer och få upp androller och så det ska vi inte göra.
Men vi stannar vi inte en kort stund för att ta på oss rockarna? Eller?
Ja. Jag skulle nog föreslå att vi gör det medan vi går.
Okej, okay, då vet jag det.
Väl framme vid terminalen sätter de igång. Tejpar upp lappar på dörren in till byggnaden och röd färg sprayas över väggarna. Magnus har fällt upp Scientist Rebellions banderoll och står framför ingången. Ingen personal syns till än och allt är mycket lugnt. Röd rök fyller luften.
Oj, nu kommer en bengaleld också. Det är lite svårt att andas.
Ja, det känns nästan lite.
Men det är bra.
Än så länge, eller? Tänker du så?
Ja, men alltså, man vill ju att det ska gå lugnt till, liksom. Och att, alltså, tänker på vakter och sånt där, att de inte ska känna sig så hotade så det blir våld.
Nu är det mer färger.
Hon är duktig på det här med färger. Hon har gjort det förut.
Ja. De här lapparna som ni som några sätter upp här nu på glasdörrarna.
Mm.
Vad står det på då?
Det är olika vetenskapliga artiklar som beskriver klimatproblemet, vad orsaken är och vad dess konsekvenser kommer vara.
Privatjet är ju den bland de mest extrema formerna av klimatorättvisa.
Alltså, då, men hur vanligt är det med privatflyg i Sverige?
Ja, det är inte jättemånga enskilda personer, men det är bara per person så är det ett enormt utsläpp. Man måste tänka så, annars blir det att man kan säga att ja, men lilla Sverige släpper inte ut så mycket, eller lilla jag släpper inte ut så mycket. Men om man tänker per person, då släpper Sverige ut väldigt mycket. Och de här personerna som använder privatjet, de släpper ut väldigt, väldigt mycket.
Efter en halvtimme kör en väktarbil in på den stora parkeringen utanför flygplatsen.
Ja, de står precis utanför grafhuset och de har sprayat över hela grafen med någon röd färg.
Strax efteråt kommer ett par terminalanställda. Och inte långt därefter hörs sirenerna av polisbilar.
Vad sa killen till mig?
Han tyckte jag såg ut som en fucking pajas.
Han undrade om vi skämdes för vad vi gör. Och vi sa att vi var tvärtom stolta.
Ja, det är bra hanterat, Magnus. Jättebra. Ja, håller lugn.
Lugnt, ja.
Ja, bara besvarade den ursprungliga frågan.
Nu ryker era vetenskapliga artiklar.
Jag vet inte vem han är riktigt.
Hej, jag vill höra varför du river ner de här vetenskapliga artiklarna.
För att det här är min arbetsplats som jag kommer hit 11:00 på morgonen. Jag blir störd av massa individer som har spridit ner ett många miljons flygplan för 400 miljoner kronor. Som ni...
Så här,
det jag menar. Här.
Hej, hej. Vi vill inte att ni river ner någonting än.
De poliser som kom först till platsen och hittills stått avvaktande en bit bort kliver snabbt fram till entrén.
Men ska ingen göra någonting åt det? Ska ingen slå ner dem eller arrestera dem?
Man har ju rätt att demonstrera.
Ja, men inte på privat mark.
Lugn. Vi får inte prata med dig när du är så upprörd. Ni är hur många man som helst.
Och ni tittar bara på. Du har jävla skattepengar.
Förstöra en byggnad. Det är helt jävla otroligt.
Och flygplan. Har du sett flygplanet?
Ja, jag såg
fucking hell.
Det är 600 miljoner. Vem ska göra det? Vad tror ni ägarna säger till det flygplanet när de får reda på
det? Det kan inte flyga idag. Så det kostar också flera miljoner.
De har passagerare, mat, catering, allt som ska gå till det här flygplanet 11:00 på morgonen.
Ja.
Jag tror de gör i Ryssland. De slår ner alla och fängslar alla. Såg du i USA? I Texas? 30 sekunder att gå bort, annars får alla arrestera.
Det är det mest jävla PK-landet som finns i hela världen.
Fucking hell.
Jag bara, okay.
Jag jobbar här, jag måste få till att stå på min chef först.
Aha. Jag tänker bara om du som person, alltså ditt personliga...
Nej, alltså, du är hjärndöd på riktigt, för det finns ingen forskning alls. Det är bara ideologi. Som inte baserar på någonting. Jag är forskare faktiskt.
Är du forskare?
Jag jobbar på Karolinska.
Vad är du för forskare?
Ja, okej, okay, inte inom klimat, men jag i alla fall vet hur man läser.
Men jag vet ju om det. Jag har levt
vetenskapliga artiklar. Jag är molekylär biolog.
Är du biolog?
Jag får ringa.
Molekylär biolog, så jag vet hur allt funkar.
Ja.
Det är klimatförändring, yes, panik, no. Det här är oacceptabelt.
Kan vi prata lite?
Han försvinner med polismannen en stund. Längre bort står några aktivister fortfarande med banderoller och några spacerar runt och andra står och pratar i små grupper. Efter ett tag är den anställde mannen tillbaka.
Jag frågar dig vad du som biolog jobbar med här.
Det är en väldigt lång historia, men jag går tillbaka till Meka igen.
Ja, du är en slags tekniker helt enkelt, eller?
Exakt. Ja. Jag har inget emot människor som har en annan åsikt, även om en åsikt låter helt galet. Men diskutera, kom till lösningar, men förstöra folks saker, det leder till ingenting förutom irritation och att deras syfte motverkar för folk blir trötta på dem. Ser du nu i London att de blockerar alla vägar, folk orkar inte mer. Så har det motsatt effekt. Folk blir bara trött och tar dem inte på allvar mer. Och det är lite samma med den här virusgrejen också. På slutet blir det så att folk blir antivaxare. Och nu blir det antimiljö på grund av det här. Istället för att se sympati på det här. Och det så de gräver sin egen grav. som är bra på ett sätt. Så låt dem bara fortsätta med det här ett tag till. Tills inget har det på allvar och mer och sen försvinner det. Och sen hit var på nästa grej troligen.
Det känns väldigt bra. Det känns väldigt bra att stå här framför en rödmålad privatjetsbyggnad i vår tid. Det är ett lugn. För att när man inte gör någonting så har man en kognitiv dissonans. Man känner någonting måste hända här. Och då försöker vi på ett effektivt sätt föra fram det här budskapet. Och då känns det lite lugnt.
Det var ju två personer som jobbade här som var... Ja, de var väldigt arga.
Ja. Ja, det är inget konstigt att de blir arga. Men vi måste göra det här ändå för det är så viktigt.
Jag tänker bara, jag förstår att de är arga. Men jag tänker att så, vi kämpar även för deras framtid. Och deras barns framtid. För allas framtid. Så, ja.
Vad de kommer fram till polisen?
Hur ser ni på liksom, var kvar här eller inte? Jag har hälsat att man börjar känna sig klar här nu.
Vi har gjort vad vi ska göra.
Mm. Men hur vill ni... Ska vi fråga eller ska ni gå?
Forskarna är överens. De börjar packa ihop. Då kommer polisen.
Samtliga vill jag ställa sig mot den vägen där. Kan vi prata med er där?
Samtliga. Hade du någon länk?
De 17 aktivisterna beordras att sätta sig på asfalten i skuggan av huset som de nyligen färgade rött. Ett flertal poliser kretsar kring dem och kollar legitimationer. Så småningom plockas de in en och en i polisbilarna och körs bort allt eftersom.
Jag tror att klockan blev 8 tror jag, på kvällen eller något sånt. Och då var jag jätteorolig. Ja, hoppas han inte gör något dumt nu.
Hemma hos Magnus. Han går och hämtar tekannan medan hustrun Anne som är förkyld och rödnäst sitter i en fåtölj lite längre bort.
Du var väldigt tydlig med att du inte skulle gå över någon gräns, det sa du till mig.
Mm.
Vi pratade inte exakt vad gränsen var men jag tror att vi hade någon känsla för det båda två ändå. Men sen så kände jag att jag vet inte riktigt hur det här ska gå. Eller jag hade läst i tidningen också. Alltså på internet. Så jag visste att det var många som var gripna. Så jag visste att du hade blivit gripen.
Vi är gripna. Och sen blev vi inlåsta i olika celler. Och så skulle det vara en snäll polis som sa jag ska berätta vad du är misstänkt för. Och det var flygplatssabotage och så var det en massa andra saker som hängde ihop med det.
Ärligt talat, jag var ju lite sur för att han hade satt sig i den sitsen. Så det var ju så här, ja, du fick ju lite skäll av mig. Så var det ju.
Men det var väl också så, det var ju många som var med på den aktionen. Vi var väl nästan 20 personer. Och jag uppfattade det som att det var inte många som trodde att den skulle utvecklas så som den gjorde. Och jag är rätt säker på att många inte alls förstod hur allvarligt det var och att vi skulle bli gripna då, hela gänget. De flesta demonstrationer eller klimataktioner som jag har varit med på så har det känts som att man kan välja graden av olaglighet eller man kan välja graden av risk för att bli gripen. Men den här demonstrationen utvecklades till något helt annat. Vi var några som hade valt att bara hålla upp banderoller. Vi ville inte göra någonting annat. Och så var det några andra som hade tagit på sig att de skulle färga flygplatsterminalen röd. De var nog ganska beredda på att ja, men vi kommer nog bli gripna. Och det var liksom deras sätt att göra klimatfrågan hörd. Medan vi andra, nej, men vi var inte mogna för det. Men sen stod vi där och höll upp våra banderoller. Och sen hände ingenting på en ganska lång stund. Men sen kom ju polisen och allt vände på några sekunder och vi blev bryskt satta på rad mot en vägg. Allihopa.
För jag tänker när vi var på väg dit, du sa ju till mig, du gick ju prata om att du hade dina tveksamheter och det här
Ett skyddsobjekt. Ja. Du ska in, det är ett skyddsobjekt.
Det fanns ju tydligt i bakhuvudet att det här är en eskalering, en radikalisering eller vad vi ska kalla det för, från min sida. Jag vet inte var gränsen går, men jag var ju lite orolig över att det skulle förstöras någonting och göras tydliga, synliga spår. Men jag vet inte om jag skulle göra om ett år, men som det känns nu så gick det för långt den dagen.
Vad hänger det på att du kanske skulle kunna göra om det om ett år?
Eftersom jag tycker att jag har inte så mycket att förlora. Det finns andra som har mycket mer att förlora. Så jag vill nog tro att men jag kanske tar det här ansvaret att jag kliver fram och verkligen får ett kännbart straff. Och jag hoppas att jag då kommer känna mig stolt och nöjd över att men nu har jag verkligen gjort någonting för så att jag kan se mina barn i ögonen och jag kan se mina medmänniskor i ögonen. För jag är övertygad om att en vacker dag så kommer klimataktivisterna få upprättelse och alla kommer tycka att det var ett bra gäng. Så jag är övertygad om att de som demonstrerar för klimatet kommer få rätt och kommer få upprättelse en dag.
Och det är det jag tänker, att om en så försiktig person och som vill göra så lite väsen av sig väljer att försätta sig i sådana situationer som att hamna i resten, att det betyder någonting. Det är långt utanför komfortzonen för en högre sak som är utanför en själv.
Ring i målet med åklagaren och Magnus Engart. Parterna kallas till stad 16.
Det är en knapp vecka kvar till jul. Vi är åter vid Stockholms tingsrätt för sittblockadsaktionen sommaren innan. Magnus har i flera dagar filat på sitt försvar, vänt och vridit på meningarna. Han har beslutat att försvara sig själv, för det är ju bara ohörsamhet, tycker han. Vännen Ester kommer dit och är åhörare.
Jag tycker du skriver historia nu. Det här är ju liksom det som det här går ut på. Att det ska komma till rättegång och att domstolarna ska ta ställning till brotten som begås av beslutsfattarna som inte agerar. I proportion till vad fredliga människor gör med sina kroppar på gatan. Mm. Nej, men jag tänker att det är stort. Alltså att de här rättegångarna, om det finns kvar historieskrivning, så kommer det här ju faktiskt vara en del av liksom, protesterna som omskrivs, tror jag. Om det finns historiker kvar.
Ja. Vad menar du med om det finns?
Ja, jag vet inte om det kommer finnas historiker kvar om 100 år, om vi liksom passerar alla gränser för vad som är möjligt att leva i.
Varsågod. Klimatfrågan, det är definitionen på ett globalt nödläge. Att sitta och blockera trafik i några timmar på en gata i centrala Stockholm för att uppmärksamma allmänheten på detta är proportionerligt, för att inte säga marginellt, i förhållande till det akuta nödläge som råder kring klimatfrågan. Jag medger att jag deltagit i folksamlingar den 17 och 19 augusti, så som beskrivs i stämningsansökan. Jag erkänner att jag var där, men jag påstår att det handlar om nödrätt. Givet min bakgrund som laglydig 59-årig klimatforskare vill jag till och med hävda att det borde vara min skyldighet att göra allt jag kan för att göra allmänheten uppmärksam på de livsfarliga missförhållanden som pågår precis framför våra ögon. Överallt, hela tiden.
Någonstans för länge sedan, innan jag bildade familj, när jag var i övre tonåring, så var jag punkrockare. Jag var en väldigt snäll punkare. Det var inte, redan då så hade jag mina gränser. Jag gick inte runt och slog sönder saker eller söp hejdlöst eller knarkade eller någonting. Men jag hade starka åsikter om saker och ting. Och den där punkrockaren Magnus, den har nog alltid funnits med mig, även nu så som 59-årig klimatforskare, så är jag en punkrockare i själen.
Men punkrockan blev klimataktivist ja, när han blev lite äldre.
Ja.
Men det är samma punkarsjäl.
Ja.
Samma nitare hjärta.
Ja. Back in the garage with my bullshit detector, carbon monoxide making sure it's effective, people ringing up making offers for my life. I just wanna stay in the garage all night. We're a garage band. We come from garage band. Jag kan inte avgöra om jag har nått slutet på min resa. Jag vet inte om jag kommer bli ännu mer radikaliserad eller om jag kommer känna att det här leder ingen vart och det är fel väg att gå. Jag har inte svaret på den frågan.
Du har hört Klimataktivist i vit rock av Katarina Eriksson Ulves. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Jakob Lallér. Och det här är ett program från 2024.
I maj 2026 dömde tingsrätten två av aktivisterna för skadegörelse. Övriga 15 som greps hösten 2023 friades.